Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Förra gången jag predikade, det jag tror att det är 4 veckor sedan, så talade jag om faderns hjärta. Jag talade om när vi hör fadern tala med sonen, att det bara vid 2 tillfällen i hela Bibeln och hela Nya Testamentet som vi gör det. Jag nämnde 4 olika saker som faderns hjärta har och bär och ger oss och betyder för oss. Och då första gången så talade jag om att fadern kallar Jesus för sin son. Att det är det som ger honom hans identitet och hur viktigt det är. Och vad det gör med Jesus, det ger honom en identitet och det ger honom ett värde. För har vi en tydlig identitet så ger det oss ett värde. Och när Jesus går omkring med den utgångspunkten, med den basen, med den grunden, alltså att jag är son till Gud, han är min far, så ger det honom en tydlig identitet. Och han vet sitt värde när han möter både vänner och fiender, när han möter utmaningar och när han möter problem. Och vi läste 2 bibeltexter, jag ska börja med dem igen, för det är en månad sedan och alla som var här då är inte här nu och alla som är här nu var inte här då. Så här står det i Matteus evangeliet kapitel 3 och vers 16-17. Och då står det så här: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Och så finns det ett tillfälle till, och det är Matteus 17. Och det är när Jesus uppe på förklaringsberget, han är där med Petrus, Jakob och Johannes. Och så helt plötsligt när de är där så ser Petrus, Jakob och Johannes att med sig och pratandes med Jesus så finns Mose och Elia. Och så är det som ett moln som sänker sig över dem och det står att hans kläder blir vita som solen. Och så står det så här, Matteus 17, vers 4. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: han är min älskade son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Och om det här är bara de 2 enda tillfällena i Bibeln i Nya Testamentet som vi hör fadern själv prata med Jesus, så säger det åtminstone mig någonting viktigt om deras relation. Och jag vet att det som är viktigt i deras relation kan också få vara viktigt i min relation till Gud. Om han också är min pappa. Han är inte bara Jesus pappa utan han är min pappa. Och vi vet att när Jesus ber till fadern i Getsemane bland annat inför sin korsfästelse och sin arrestering och så vidare, så säger han Abba fader. Det är ett väldigt innerligt, väldigt förtroligt, väldigt nära och intimt tilltal. Så att vi kallar Gud för pappa, det kan ibland kännas lite så här, men vadå, han är ingen nallebjörn, han är inte... Det kan låta lite så här fluffigt, men han vill också vara det. Han är också fader, han är också härskare, han är också skapare, han är också frälsare, han är också kung. Men han är också pappa. Och jag är på en plats i mitt liv just nu, och kanske är det fler som är där eller behöver komma dit. Att vi lär känna Gud som vår pappa. Och orsaken till att jag pratar om det här är för att försöka få tag på varför är det viktigt, vad gör det med mig som kristen, att Gud är min pappa. Okej. Fadern har sagt till sonen, han har sagt det inför alla som är närvarande, att detta är min son. Det är 4 saker. Han är min son. Jag älskar honom. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Det är de 4 sakerna som vi hör fadern säga. Det finns inget annat som vi hör fadern säga till sonen genom hela Bibeln, utan de här 4 sakerna. Han är min son, jag älskar honom, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Och att han är min son, det ger Jesus identitet och det ger honom ett värde. Men det vi ska prata om idag är det här andra som fadern säger, nämligen att jag älskar honom. För han säger, han är min älskade son. Han säger inte, det här är min son, i honom har jag min glädje, lyssna till honom. Att säga, det här är min älskade son. Jag älskar honom. Och i en annan översättning står att han är präglad av min kärlek. Och jag vill att varje gång som vi pratar om vad pappa säger till Jesus, ska du sätta in dig själv i det sammanhanget. Så jag säger så här: pappa älskar mig. Jag är präglad av hans kärlek. Och förra gången så ställde jag frågan så här: vad tror du Jesus känner när han står där första gången inför kanske flera hundra människor? Andra gången så är de ju bara 5. Men vad tror du Jesus känner när fadern högt och tydligt proklamerar de här orden? Detta är min son. Jag älskar honom. Försök att sätta dig in i vad Jesus känner. När han hör den här rösten utan tvekan, utan skam, så att alla kan höra, så proklamerar han: detta är min son. Jag älskar honom. För precis samma sak gör han med dig. Han säger: du är min dotter. Det här, säger han till alla runt omkring, det här är min dotter. Det här är min son. Och vet ni vad? Jag älskar henne. Jag älskar honom. Det är inget annat som fadern kommunicerar offentligt, utan det här är min son. Det här är min dotter. Jag älskar henne. Jag älskar honom. Vad gör det med oss? Vad kan det göra med oss? Vad jag vill försöka få tag på, och jag vill försöka upptäcka, det att pappas hjärta har någonting för mig. Har någonting för dig. Gör någonting med mig. Vi läste en berättelse från Johannes evangeliet kapitel 5. Vi ska inte läsa den stormen. Det är den berättelsen när det finns en lam man vid en port i Jerusalem som kallas för fårporten eller Betesta. Och där fanns det en damm som började svalla, och så låg det massa sjuka runt den där dammen. För när det började svalla så kunde man kliva ner i den och så kunde man bli frisk. Åtminstone var det de trodde, det var det de väntade på. Och så fanns det en man som var lam, han hade legat där i 38 år. Och varje gång som det hände någonting, om man skulle få chansen att bli frisk, så liksom hann han inte dit, någon annan han före. Så Jesus kommer till honom, han botar honom, förlåter honom hans synder, gör honom helt. Han börjar hoppa upp, han liksom kan gå, och Jesus säger: ta din bädd och gå hem. Och då möter den här mannen några judar, några skriftlärda fariséer som säger: hej, du får inte bära på din säng, det är sabbat. Vem är det som har sagt åt dig göra det här? Det var någon, jag vet inte vem det är. Senare kommer det fram, för Jesus pratar med den här mannen och säger: det är jag som är Jesus. Och då går han till judarna och säger att det var Jesus. Och så tar judarna och går och pratar med Jesus och säger så här: du kan ju inte befalla folk att gå och bära på en säng på sabbaten. Nu är du helt dum i huvudet. Det är mot reglerna. Det är mot sabbatsreglerna. På sabbaten ska vi vila. Vi ska inte bära på sängar. Istället för att fokusera på att det är någon som har blivit av med en livslång sjukdom. Istället för att fokusera på att Jesus har gjort ett under, att han har visat sin kärlek, så fokuserar de på: du bär för tungt. Du går för långt. Så i den situationen så judarna samlas kring Jesus nu och pressar honom och ifrågasätter honom. Det är fullt med folk där. Tänk dig in i samma situation. Du kanske inte har gjort exakt samma grej som Jesus har gjort där, men du har varit i en situation där människor ser dig, där människor hör dig, du känner dig pressad, stressad, undrar: vad ska jag göra, vart ska jag ta vägen? Du känner dig som inträngd i ett hörn. Du har arga blickar och folk vill ditt värsta, ditt sämsta. De vill dig illa. Så mäktiga människor vill döda Jesus därför att han har hjälpt en extremt behövande man, men på fel dag. Vad är det Jesus säger då? Jo, vi läste då att han säger så här: Gud är min pappa. Det är det han säger som försvar. Gud är min pappa. Han skulle kunna säga ganska många saker, logiska, bra, rationella, starka argument som säger: hej, ni fokuserar på fel saker. Men han säger: Gud är min pappa. För det är det som han bär med sig. Det är det som hans plattform, hans trygghet. Och det leder ju till att de blir ännu argare, judarna. Därför att han gör sig lik Gud och säger att han är Guds son. Han hädar. Och då står det att de blir ännu argare, ännu ivrigare. Och de vill döda honom. Det är deras reaktion. Kanske inte så konstigt. Men han svävar helt plötsligt i livsfara. Så den här pressade situationen blir ännu mer tens. Den blir ännu mer intensiv. Han står där och de vill döda honom. Och det kanske vi har svårt att tänka oss in i. Det är nog inte så många av oss som har varit i den situationen. Men vi kan ju försöka leva oss in i en situation där du känner dig pressad, ifrågasatt, tyngd. Och vad säger man då? Vet ni vad Jesus säger? Han säger så här: min pappa älskar mig supermycket. Bara så ni vet, min pappa älskar mig jättemycket. De bara, okej. Därför de, om vi fortsätter den här berättelsen som jag bara återberättar, så står det i Johannes 5:20. Fadern älskar sonen, säger Jesus. I den här situationen, fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Och större gärningar än dessa ska han visa honom, så att ni blir förundrade. Så Jesus försvar är inte det som vi själva kanske skulle plockat fram en sån situation. Utan han säger sig, Gud är min pappa. De blir ännu arga, han säger, pappa älskar mig jättemycket. Och jag tror att vi behöver förstå varför det är just det Jesus kommer till i de här extrema situationerna. Jag tror att jag behöver komma dit. Jag tror att jag behöver som vara på den platsen där mitt främsta argument, mitt främsta motstånd, mitt främsta försvar, min främsta go-to-sanning är att jag är Guds barn och han älskar mig. Jag ska förklara varför. För när vi tänker på kärlek så tänker vi kanske på vackra solnedgångar, vi tänker på stråkar, vi tänker på romantik, en varm, härlig känsla, kanske en middag på tu man hand med sin respektive, tända ljus. Vi tänker att kärleken har en mjuk, soft röst. Kanske lite passiv, ömsint. Alltså kärleken blir lite så här, ja, det kan vara det, men det kan också vara det som är pappas kärlek till dig och mig. Som är brinnande, som är nästan våldsam. Nästan intensiv och drivande. Det finns ett ord på engelska som är fierce. Jag vet inte hur man ska översätta det. Men pappas kärlek till dig, den är så intensiv. Den är så... den är nästan våldsam, den är nästan grym. Förstår mig rätt? Pappas kärlek till mig och till dig är inte som ett mjukt rosblad liksom, utan den är som en sköld som skyddar mig, och det är den skölden som Jesus kliver in i och säger, Gud min pappa, han älskar mig jättemycket. Så var han än hamnar någonstans så går han in bakom det här skyddet. Han går in i den här platsen. Så här, jag är Guds son, jag är Guds barn. Han älskar mig. Och du har hört, alla ni som är här har hört att ni är älskade av Gud. Jag har hört det hundratals, kanske tusentals gånger. Jag har läst det i Bibeln. Och liksom, jag vet att det är sant. Gud älskar mig. Jag håller på att upptäcka vad det betyder att han är min pappa. Att pappa älskar mig. Men jag frågar mig, vad gör den kärleken med mig? Vad gör den kärleken med dig? Om jag vet att pappa älskar mig, vad gör det med mig? Därför jag vill inte bara att det ska vara någon slags teoretiskt försanthållande, ett faktum som bara, ja, jag vet att Gud älskar mig. Utan jag vill att det ska göra någonting med mig. Jag vill att det ska påverka mitt sätt att tänka, känna, vara, handla, agera, prioritera. Om pappa ger Jesus en identitet som ger honom värde, så är kärleken som pappa ger, som fadern ger, det ger oss trygghet. Jag kan vara trygg därför att jag vet att min pappa älskar mig. Och jag har ett värde därför att jag vet att min pappa gett mig en identitet. Så identitet och trygghet är två av de saker som pappas hjärta ger dig, erbjuder dig. Välsigna dig med, förvandla dig till. Och våran pappa i himlen, han har så djup omsorg, jag förstår inte. Men våran pappa har så djup omsorg om oss. Varken du eller jag är ensamma. Han vill hela tiden dela sitt hjärta med mig så att jag känner honom, så att jag litar på honom. Så att den här identiteten och den här tryggheten, den blir... Ja, Bibeln liknar det vid en källa som pålar fram ur mitt inre. Och när andra människor avvisar mig, när andra människor ifrågasätter mig, när andra människor gör mig besviken, så behöver inte jag bli knäckt. Jag måste inte hamna där. Varför då? Jo, därför att jag är accepterad och älskad av min pappa. Jesus hamnade ju gång på gång i massa situationer där han blir ifrågasatt och pressad, avvisad. Men han behöver inte bli knäckt, och han blir inte det, för han vet att han är accepterad av sin pappa. Han vet att han är älskad av sin pappa. Så hans kärlek är mitt golv. Liksom. Jag kan röra mig, jag kan gå och stå på pappas kärlek. Och hans kärlek är väggarna som skyddar mig. Och hans kärlek är mitt tak. Så att Guds kärlek skapar en plats för mig där jag kan leva, där jag kan röra mig, där jag kan verka, där jag kan ta initiativ, där jag kan ha framgång, där jag kan ha motgång, där jag kan lyckas och där jag kan misslyckas. Därför att det är som ett rum, en plats där Guds kärlek till mig ger mig de här förutsättningarna. Och jag vet att det kan vara problematiskt för en del av oss, därför att när vi pratar om våran pappa, så är den bilden av pappa, den är präglad av vår egen pappa. En del har aldrig haft någon jordisk pappa. Och en del har haft en pappa som är allt annat än det som Gud vill vara för oss. Och en del har haft en fantastisk pappa. En god, omtänksam, stark, modig pappa. Men oavsett vilken typ av pappa vi har eller har haft, så kan den bli ett hinder för oss att lära känna vår pappa i himlen. Därför att vår pappa i himlen han är perfekt. Så även om jag hade en pappa som var jättebra, så tänker jag att men pappa i himlen, han är som min pappa. Men han är så mycket mer, därför att min pappa har brister. Så jag behöver förstå att min pappa i himlen är så mycket mer. Han är fullkomlig, han är perfekt på alla sätt. Och om jag har saknat en pappa i mitt liv, så vill min pappa i himlen, han vill fylla det tomrummet, hela de såren. Om jag har haft en dålig pappa, så vill han visa vad en god pappa är. Så vi har alla ett väldigt stort behov, ett naturligt gudagivet behov av att lära känna Gud som våran pappa i himlen. Därför att vi behöver förstå vår identitet, vi behöver förstå vårt värde, vi behöver förstå hans kärlek och vi behöver förstå den trygghet som det ger oss. Och det finns flera saker, då ska jag ta de andra gångerna när jag talar framöver under hösten. Men hans kärlek är den här platsen, det här rummet där jag kan leva, där jag kan röra mig. Så med den bakgrunden så verkar det för mig åtminstone mer rimligt. Jag förstår varför Jesus reagerar som han gör i den här situationen. För att när man läser den här texten först och de pressar honom, han har helat någon och de ifrågasätter honom, så börjar han prata om min pappa älskar mig jättemycket. Det bara doesn't make sense. Men när jag förstår varför han gör det, så it makes all the sense. Det verkar helt rimligt att Jesus drar just det här kortet när han är som mest trängd. Därför att utan en djup känsla av trygghet så skulle han inte kunna stå där så fast, så lugn i en sån extremt pressad situation utan att liksom attackera sina fiender. För han gör inte det. Han bara säger, jag är Guds son. Han älskar mig jättemycket. Så pappas kärlek är det som skapar den där totala tryggheten. Och för dig som är en pappa eller mamma, eller för dig som har haft en pappa eller mamma som uttrycker sin kärlek till dig. Och är du en pappa eller mamma, så tror jag och hoppas jag att du varje dag talar om för din son eller din dotter att du älskar henne, att du älskar honom. En del gör det oftare, en del gör det ibland, men barn behöver få höra att de är älskade. De behöver förkänna att de älskar. De behöver få uppleva det. Därför att vi ser våra barn. Vi pratar med våra barn. Vi omfamnar våra barn. Och vi tar tid för våra barn. Och är man förälder, så kanske man gång efter annan känner dåligt samvete. Därför att man känner att man kanske borde göra någonting mer. Säga någonting mer. För att uttrycka det. För att visa det. Och vi är ju bristfälliga som människor. Och som förälder så visas det. Någon har sagt det är det första när man blir förälder som man inser hur syndig man är. För tålamodet och bristerna liksom kommer verkligen upp till ytan. Sådana där som man kan kontrollera när man umgås. Minst är lite lättare om man umgås med vuxna människor som kan bete sig. Men barn som inte kan bete sig, kommer alla de här grejerna fram. Men att kommunicera kärlek till sina barn, det är naturligt och det är självklart. Tyvärr inte för alla barn som växer upp, men egentligen är det naturligt och självklart. Och det är en sak att en pappa uttrycker sin kärlek till sitt barn. Det är en sak när våran pappa i himlen uttrycker sin kärlek till dig. För det gör han. Men det är en annan sak när mitt barn talar om för mig hur mycket han älskar mig eller hur mycket hon älskar mig. När Sixten kommer till mig, när Rut kommer till mig och säger pappa jag älskar dig, så är det någonting annat. Båda är ju lika vackra, men det är två olika saker. Därför det är inte självklart att bara för att jag talar om för och visar min kärlek till mina barn, så är det inte säkert att de uttrycker det tillbaka på samma sätt. De måste få uttrycka det på sitt sätt, i sin tid. Det måste vara frivilligt. Och på samma sätt är det ju med vår relation till våran pappa i himlen. Han gång på gång så säger han, så påminner han om oss. Jag älskar dig. Du är mitt barn. Och det är fantastiskt. Men det är en annan sak när jag som Guds barn säger tillbaka, pappa jag älskar dig. Och det måste vara helt frivilligt. Och det måste vara naturligt. Och jag måste få göra det på mitt sätt. Gud vill inte ha det på något annat sätt. Därför att han har skapat dig med en fri vilja. Han har skapat dig med ett hjärta som har förmåga att ta emot kärlek. Men också förmågan att uttrycka kärlek. Så på samma sätt som ditt hjärta, om du nu är mamma eller pappa, fylls av någon, en obeskrivlig värme när någon säger till dig, jag älskar dig. Så är det med våran pappa i himlen, fast säkert gånger tusen. När vi säger till honom, jag älskar dig, på vårt sätt. Jag ska inte hålla på så mycket längre. Jag ska läsa några bibeltexter. Ni kan komma fram, Svante och Mattias och Jakob. Jag har skrivit ner några frågor. För jag tror att det är bara när jag själv har tagit emot Guds kärlek helt och fullt på något sätt. När det inte längre bara är en kunskap utan en erfarenhet. Det är då som jag kan ge pappa kärlek tillbaka. Jag kan inte ha en artificiell eller konstgjord kärlek till Gud. Det blir helt onaturligt. Det blir religiöst. Det blir tvång. Det blir fyrkantigt. Och kärleken är inte fyrkantig. Den är levande. Så därför behöver jag ta emot Guds kärlek. Jag behöver ta emot kärlek från Gud som min pappa. För att jag ska kunna älska honom som min pappa. Och det är inte bara en kärlek som är teoretisk kunskapsmässigt, utan en erfarenhetsbaserad kärlek. Och jag är på den resan. Och jag skulle vilja bjuda in dig att vara med på den resan. För Gud vill på samma sätt med dig fördjupa den här fadersrelationen, papparelationen. Jag har skrivit ner några frågor som jag tror är relevanta. Så här, är jag villkorslöst älskad? Du kan ställa de här frågorna till dig själv. Är jag värdefull och viktig? Har jag betydelse för någon? Är det någon som verkligen bryr sig om mig på riktigt? Känner jag och hör jag din kärlek och din passion gentemot mig? Jag tänker att det här är frågor som du kan ställa dig när du är själv. Du kan göra det nu. Men min tanke och min önskan är att du ska ställa de här frågorna i ett samtal med pappa i himlen. Är jag villkorslöst älskad? Är jag värdefull? Är jag viktig? Har jag betydelse för någon? Är det någon som verkligen bryr sig om mig på riktigt? Känner jag och hör jag din kärlek och din passion? Det finns säkert många liknande frågor, men det är den här typen av frågor som du behöver samtala om med pappa, med Gud i himlen. Därför att utan riktig kärlek, det låter fånigt att säga riktig, men utan kärlek från pappa så kommer jag konstant att försöka förtjäna kärlek från människor omkring mig. Om jag inte vet att jag är älskad som ett barn av min pappa i himlen, så kommer jag omedvetet eller medvetet försöka förtjäna kärlek från människor omkring mig. Antingen så märker de det eller så märker de inte, men det är det som kommer att driva mig. För att jag inte vet vilken som är min djupaste identitet och vilken som är min djupaste bekräftelse, kärleken från Gud, så kommer jag försöka söka den kärleken från andra människor, försöka förtjäna den. Men deras kärlek, oavsett om jag får den mycket eller lite, så kommer den aldrig vara tillräcklig. Och jag kommer att vara en kroniskt besviken människa som troligtvis är ganska jobbig att ha att göra med. Och enda sättet att hantera det är att man på något sätt stänger av. Man är cool, man stänger av sina känslor. För då slipper man hantera dem. Man kan bli distanserad. Som avslutning ska jag läsa 3 stycken bibeltexter som berättar någonting om pappas kärlek till dig. Första är från 1 Johannes brev kapitel 3 vers 1, det är på engelska. Look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that he has lavished on us. He has called us and made us his very own beloved children. Titta på de här orden. Läs dem i ditt huvud. Reflektera över dem. Look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that he has lavished on us. He has called us and made us his very own beloved children. I Judas brev från början så står det så här: till er som Gud Fadern älskar och Jesus Kristus har kallat och beskyddar, lugn, allt kommer bli bra, ingen fara, det ordnar sig, öppna era hjärtan för kärleken kommer. På engelska blir det minst lika bra. To those loved by God, by the Father, called and kept safe by Jesus Christ, relax. Everything is going to be all right. Rest. Everything's coming together. Open your heart. Love is on the way. I en kärleksrelation där du är ett barn, där du tar emot, så finns ingen spänning, det finns ingen ansträngning, utan det du kan andas ut, du kan vara avslappnad därför att du kan bara ta emot. Relax. It's going to be all right. Rest. Everything's coming together. Open your hearts because love is on the way. Så du behöver inte fundera så mycket, vad ska jag göra nu och hur ska jag komma dit, utan bara, det är Gud som kommer till dig. Sista bibeltexten är från Jeremia 31, också på engelska, vers 2. This is the way God put it. Han talar om sitt folk, they. They found grace out in the desert. These people who survived the killing, Israel, out looking for a place to rest, met God out looking for them. God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, love and more love. And so now I'll start over with you and build you up again. Märker du hur pappas kärlek skapar trygghet, hur den kommer till dig, hur den helar dig, hur den upprättar dig, hur den befriar dig? Så till dig som känner att du befinner dig ute i en öken, if you're out looking for a place to rest, God will meet you because he's out looking for you. Så vi är ute liksom och vandrar i ödemarken och känner, Gud, var är du? Vad ska jag göra? Gud är ute och letar efter dig. Han är där i öknen, söker efter dig. Och jag tror att öknen är en plats som Gud vill att du ska vara på ibland. Därför att i öknen så blir allting annat oviktigt. Du letar efter någonting som är livsnödvändigt. Att du mår dåligt, eller att du är stressad, eller att du är tyngd, det behöver inte vara betyda att du är långt utanför Guds plan, utan det kan betyda att du är mitt på den plats där Gud vill visa dig någonting nytt eller påminna dig om någonting som du har glömt eller tappat. God told them, I've never quit loving you and never will. Expect love, love and more love. And so now I'll start over with you and build you up again.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.